Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
I want to know where my easy rider gone. Does I want to know where my easy rider gone? Is the easy rider to ride all so long?
Hej kära vänner och välkomna till Indiepodden denna vecka då vi nästan firar jämt, eller inte bara nästan, vi firar faktiskt jämt. Där är Indiepodden nummer 50, ett halvt sekel. Välkommen Ronny och välkommen Jakob, hur mår ni?
Tack er Gabe, vi mår bra, tänk att vi redan kommit typ 50 avsnitt.
50 avsnitt, det är ju ganska snyggt jobbat, inte minst med tanke på hur den här säsongen har sett ut.
Mm, och dagen till ära ska vi då gå igenom hela säsongen också, så det är mycket att ta i tur med ikväll.
Så spänn fast det nu, för nu har vi 5 timmar podd framför oss.
Mm.
Eller kanske inte. vi får vara lite självkritiska och klippa lite i det efter. Så är det. Ja, men lite först spontant bara, jag tycker det var så roligt här. Vi hade ju både Marcus och Felix på besök här på intervjuer i podden nu för avsnitt 49 som släpptes i söndags. Vi delade ju upp oss lite där för att vara effektiva. Så jag pratade med Felix och ni pratade med Marcus. Hur var era spontana reaktioner sinsemellan efter samtalet med Marcus?
Jag tycker att det är intressant, han är ganska självkritisk. Han är ju inte jättenöjd med året, men han känner ju ändå sig avslappnad och han vet ju vad det är som krävs för att göra bättre ifrån sig 2021.
Och där är du ju lite inne på någonting. Det var ju att ni pratade ju med Marcus ganska länge och vi har ju en... Ni fick liksom höra den första delen av intervjun där när vi pratade om kontraktet 2021 då. Vi kommer ju faktiskt under kommande 2 avsnitt här nu göra... vi kallar det för förarkrönikor. Mm. Där Marcus kommer vara först ut i nästa avsnitt, alltså inne på den 51 om en vecka. Då vi kommer grotta ner oss i hans säsong tillsammans med Marcus. Och så veckan därpå så siktar vi på att göra samma sak med Felix såklart. Så det är en teaser, så det kommer där så. Men just kring hans... Mm. Hans kontraktssituation inför 2021, och spontant så kändes det som att han är väldigt tillfreds och väldigt avslappnad, och det är klart, första gången på väldigt länge så vet han vad han ska göra åtminstone 2 år, kanske ännu mer framöver, och han har fått den här arbetsron.
Ja, jag tror att han är medveten, kändes det som, om vilken otroligt bra chans det här är att verkligen etablera sig i Indycar-toppen. Nu har han liksom kört 2 säsonger, så han är ingen glad amatör längre, utan nu har han en superchans att bli så väl etablerad i den absoluta toppen tillsammans med ett absolut toppstall. Det här kanske är den största möjligheten Marcus Ericsson någonsin kommer få under hela sin karriär, om man ser det på det sättet, liksom big picture. Så det är en grym möjlighet att så här verkligen sätta sitt namn på en förnäm plats i historieböckerna.
Ja, och han verkar inte särskilt nervös inför uppgiften heller. Och det är ganska få förunnat för Ganassi-förare. För jag har gått och grubblat på det ganska mycket, särskilt när rykten om Felix flytt till McLaren började dyka upp. Liksom, varför har inte Ganassi samma förtroende, samma långsiktighet som Penske har? Och då började jag räkna på hur många stallkamrater Scott Dixon har haft sedan han kom till stallet 2002. Och Scott Dixon har haft under de här 18 åren, låt mig räkna bara lite snabbt, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 stallkamrater kommer Scott Dixon ha haft i Ganassi när säsongen 2021 börjar. Och då inkluderar jag Alex Palou och Jimmy Johnson då.
Det är inte vad man tänker arbetsro.
Nej,
och långsiktighet.
Det är mycket. Och jag inkluderar också ett par ersättare. Inkluderar Tony Renna som omkom innan han körde ett race. Men den här andra bilen hos Ganassi, det är inte varit särskilt långsiktiga satsningar de har haft med de förarna. Bortsett från Dario Franchitti då.
Är det här lite som andra bilen hos Red Bull?
Ja. Jo, de har alltid haft en stark förare. Och sen tar de in en annan som kanske har pengar för sig. Eller någon som de satsar på kanske inte levererar. Också är några av de här som är med på den här listan har varit förare som har betalat för sin sits. Typ Max Chilton och Charlie Kimball. Också i perioder som har de också haft en tredje eller fjärde bil. Men ett antal gånger så har de tagit in förare, satsat hårt på den och sen övergett den efter bara en eller två säsonger. Medan Penske då, som man brukar säga att Ganassi och Penske är de två största stallen, så då vill jag ju jämföra med Penske förstås. Sedan år 2000, då har de haft 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 förare på heltid. Och då inkluderar jag Simon Pagenaud, Joseph Newgarden och Will Power. Så det är ganska stark kontrast på Ganassis och Penskes förarval. Om man hamnar hos Penske, då vet man ju att det är ens karriär. Då kommer man vara där för en långsiktig satsning. Liksom Power har ju varit där sedan 2009. Castro Neves har varit där sedan år 2000. Så Scott McLaughlin, han sitter ju på en guldsits. Medan Palou, tror jag, han kommer... Han verkar inte ta in så mycket pengar själv, utan han kommer sitta under hårdare press än vad McLaughlin kommer göra.
Tänkte du på det? Jag tror att Jimmy Johnson, det kommer bli årets dokusåpa eller en följetong, online-följetong. För just nu så är det ju, de släppte ganska nyligen, eller jag tror det är idag, en enminutersklipp liksom med hans första interaktion med den nya bilen. Man fick se liksom liveryt, han står och tittar på bara han går en trackwalk och med Dario Franchitti, tror jag. Hur Jimmy Johnson kommer lära sig att köra IndyCar kommer bli den här, åtminstone i vinter, den här följetongen som det blir som en liten mysfarbror mitt i allt ihop, en liten story att hänga upp i Chip Ganassi kring.
Jo, verkligen. Men han kommer inte köra för sin karriär riktigt när han vunnit 7 titlar i NASCAR. Men
de behöver ju sälja produkten, tänker jag.
Jo, det är med förstås.
Ja, narrativet är ju väldigt spännande och det som gör då en fjärde bil som kom in som en bonus så här kan man säga är ju, det blir en otroligt, jag tycker en jättespännande uppställning de kommer ha nästa år här med Scott, Marcus, Palou och så Jimmy Johnson då. Men ni som fick höra liksom Felix-intervjun i efterhand, Jakob och Gergay, hur tänker ni efter ni hört Felix prata?
Alltså han verkade ju otroligt nöjd med den här övergången. Jag vet inte hur mycket anspänning som egentligen fanns där innan den här affären blev helt klart. Men det är väldigt kul att höra Felix så oerhört nöjd och tillfreds med det här förmodligen ganska stora karriärvalet han har gjort. Om vi liksom bortser från alla detaljer och bakgrunder till det. Det kommer bli sjukt kul att se vad det kommer innebära för honom. Sen så, ja, han var ju väldigt diplomatisk kring de här frågorna du ställde om förhållandena hos Ganassi och hur mycket de bidrog till den här flytten, utan han var ju väldigt duktig på att vrida fokus till alla de här grejerna som faktiskt attraherar honom till McLaren-dealen. Och vem vet, det kan ju mycket väl vara så att det är verkligen det som har liksom fått vågskålen att tippa över till McLarens fördel, var alla de här grejerna som han fann attraktiva och att han liksom kände igen sig i det här teamet lät på honom som, med liksom den här unga, pigga, aktiva andan som enligt honom verkar finnas hos McLaren. Och det är ju väldigt kul att höra att han liksom går till en miljö han redan nu från start verkar så attraherad av. För det är liksom A och O för att trivas. Om man liksom kontrasterar det mot bilden av Chip Ganassi-teamet som är liksom byggt kring Scott Dixon sedan 100 år tillbaka och det kanske är en annan miljö, om man säger så, som han reser iväg ifrån. Liksom. Eller en annan slags miljö.
Mm. Ja. Och det är med tanke på hur mycket spekulationer som har cirkulerat kring detta nu, och de har nästan accelererat de här senaste dagarna. Jag tror det var ingen som räknade med den här förklaringen, att varför går det till McLaren till nästa säsong? Jag gillade ju att lira Need for Speed 2, va? Och då körde jag ju ofta McLaren när jag var liten, och därför valde jag McLaren.
Just den vinkeln har alla missat.
Ja, parafraserar jag det lite.
Eller den fullt begripliga kärleken till McLaren F1. Det är liksom... Då menar jag gatbilen som Felix pratade om. Den är självklar. Vem förstår inte den? Liksom?
Nej, men precis. Och jag kan ju tipsa om det. Om ni inte har lyssnat på det avsnittet ännu, alltså Indiepodden 49 som släpptes i söndag, så passa på att göra det, för det klargör en hel del saker om hur Marcus och Felix ser på förutsättningen inför nästa säsong här. Det är kan jag varmt rekommendera faktiskt.
Sen är det ju så, jag menar om man ser på det rent mänskliga planet, om man har vuxit upp på det sättet som Felix har gjort med en bil- och motorsport-tokig pappa och båda väldigt sådär djupmarinerade i europeisk racingkultur. Mm. Alltså jag förstår verkligen vad han säger när han pratar om som vad själva grejen att köra för McLaren betyder. Även om det inte är McLaren F1, utan men det är ändå liksom den organisationen. Jag fattar verkligen attraktionskraften.
Och det är ju den gemensamma nämnaren med både det valet nu som Marcus gör genom att stanna i Chip Ganassi och det valet som Felix gör då med att gå till McLaren, att de har deras liksom karriär här nu då i team skiljs åt här nu, men båda två är precis där de vill vara, känns det som, inför 2021. Mm. Och det tycker jag är väldigt betryggande och väldigt spännande att se vad det kommer betyda.
Och som sagt, Alex Palou blir den som ersätter Felix Rosenqvist hos Ganassi. Och på tal om Palou så ska vi gå igenom årets rookies när vi nu går in på årets säsongssammandrag. Ska vi börja in earnest, tycker ni?
Det tycker jag. Vilken grym segue där.
Mm, tack. Säsongen 2020 kommer säkert att minnas som kampen mellan Scott Dixon och Joseph Newgarden. Både Dixon och Newgarden vann 4 lopp under säsongen. Bägge klarade av varenda varv på hela året. Och bägge skåpade ut sina stallkamrater, med all respekt för Felix Rosenqvist. Och bägge såg så onåbara ut under olika tillfällen under säsongen. Dixon öppnade oerhört starkt. Tappade sen i och för sig andra halvan av säsongen, medan Newgarden öppnade lite svagare men avslutade oerhört starkt. Men någon särskild vändpunkt på året? Det har jag svårt att sätta fingret på. Har ni lagt märke till någon vändpunkt för säsongen?
Nej.
Nej. Vad svårt att definiera det, liksom.
Men jag funderar på, har det varit en gradvis vikten liksom från ner, alltså i vågskalen skedde gradvis här? Det var inte så här specifik händelse, va? I ett visst lopp eller en viss helg där det gick åt helskotta för Dixon liksom, och sen så bara vände det på kuttingen och så, utan han har ju hållit en ganska alltså, hög lägsta nivå hela vägen igenom, men har successivt fått lite tuffare antagligen, för att jag tror att Andretti blandade sig in i mixen lite mer mot slutet, andra halvan av säsongen, dels för att de liksom hann i fatt då, rent prestationsmässigt, men också att Penske också höjde sig fartmässigt då. Sen vart det ju liksom, under andra halvan av säsongen så har ju Joseph Newgarden varit alltså omutbar,
ja.
I mångt och mycket, och imponerat minst, jag tycker han har imponerat minst lika mycket som Scott Dixon under året som helhet egentligen. Det var ju att Dixon lite okaraktäristiskt rivstartade den här säsongen med, och det såg ju mer eller mindre avgjort ut redan efter 8 race liksom. Och det bevisar ju också att till och med för en sån erfaren räv som Scott då, så var ju detta en annorlunda situation som man hamnade i. Man kan liksom vaggas in i en falsk trygghet och bli lite, kanske lite för försiktig eller vad det nu kan ha varit. Så inte ens Scott vart oberörd av situationen som hur året utvecklade sig.
Mm. Man kan säga efter då Gateway, det första loppet där, så ledde ju Dixon med 117 poäng. Och det kan väl vara då vändpunkten eftersom Newgarden tog in poäng. Om det inte var varje lopp, men det allra flesta lopp efter det. Mm. Newgarden vann det andra loppet på Gateway, där Dixon bara, innan situationstecken, kom femma. Och sen börjar ju Dixons, eller nervositet, nej, det kan man inte kalla det, men Newgardens omutbarhet började i alla fall där på Gateway. Men det var absolut inte en tydlig vändpunkt. För jag tror när vi snackade på Gateway, eller efter Gateway-loppen, så vi antog ju att Dixon skulle stå som mästare. Det blev nästan lite jämnt, men det var ändå, han var ju väldigt stabil ändå sista 5-6 loppen.
Men sett till vilka team som vann lopp i år, så var det ju...
Jo, faktiskt så. I år bara, också inom situationstecken, 4 stall vann. Alltså Penske, Ganassi, Andretti Autosport och Rahal Letterlanigan vann lopp i år. Och då vann ju Penske och Ganassi alla förutom 2. Vilket är med IndyCar-mått rätt få stall. För några år sedan så hade vi också Dale Coyne som vann lopp, Schmidt Peterson vann lopp och studsade in lite andra lite då och då. Men det betyder väl inte att IndyCar har förlorat sin konkurrenskraftighet, eller?
Jag vet inte, men finns det en trend här? Är det så att vi ser att över tid så är det allt färre team som vinner och nu är vi nere på 4? Kan man se en sån trend, eller är det här bara liksom en blipp i utvecklingen?
Det är faktiskt en trend. När jag kollade igenom det här så peakade antalet stall som vann lopp 2014-2015. Då var det 7 stall. Jag tror att det beror på att förarkvaliteten är nu nog högre än någonsin. Det var ett väldigt incidentfritt år i år. Mm. Liksom fram till St. Pete, alla roadcourses tillsammans erbjöd bara 21 gulflaggsvarv till exempel. Så det blev inte de här kaotiska racen som kan erbjuda lite slumpartade vinnare. Kommer ni ihåg Carlos Huertas? Han vann ett lopp 2014-2015 i ett kaotiskt stadslopp till exempel, och han fick inte någon längre sejour i IndyCar. Medan vi år, de riktigt bra stallen som alltid är snabbast på kvalen och kan ta sig upp genom fälten utan att bli bortslumpade genom en gul flagg med dålig timing. Mm. De som leder flest varv vinner flest lopp i år. Och ja, vi har sluppit de här kaosartade loppen där någon som har gjort ett lite slumpartat påstopp bara råkar hamna längst fram i fälten.
Jag hoppas att du har rätt, för att är det en utveckling som har drivits av förbättrad förarkvalitet, så är det är ett styrkebesked från sporten sida. Däremot om det vore, för vi har ju sett samma utveckling på Formel 1-sidan. Jag håller faktiskt på att skriva en längre text om en slags historisk överblick över hur konkurrenskraften i Formel 1 har sett ut. Och jag tillhör ju de som hävdar att det aldrig varit så illa som nu. Eller man behöver gå väldigt, väldigt långt tillbaka i Formel 1-historien för att hitta F1 i det förutsägbara skicket som det är nu, om man tittar på vilka som vinner race. Men där är en helt annan utveckling. Klart vi har liksom fantastiska förare, ett enormt hög förarkvalitet där också. Men det är inte det som har drivit utvecklingen. Det är en annan sorts utveckling. Det är mer en industriutveckling som har, i mitt tycke, lett fram till en situation där Mercedes är så enormt överlägsna så att det är knappt någon idé att kolla vilka som vinner. Men det är ju betryggande från dig att höra att det verkar inte vara den typen av utveckling vi ser i IndyCar.
Kan det vara så att det procentuellt är fler bilar nu i de större teamen? Alltså vi har ju Andretti har ju typ 23 bilar i stället. Penske har 4, eller?
3 plus 1 med McLaughlin då.
Ja, det kommer så från nästa säsong kommer ju dessutom vara en till där. Och Ganassi som har kört 2 bilar nu i ett antal år, hade 3 bilar i år och kommer ha 4 bilar nästa år. Så det är klart att ju fler bilar i de stora teamen, det är klart att då ökar de ju sina chanser att ha någon i högst upp på pallen såklart också. Hur har det sett ut genom åren rent procentuellt för de storteamen?
Bara jämför med modern IndyCar, alltså runt 2015, nej, det gör ingen skillnad. 2015 så hade också Penske 3 bilar, Ganassi körde 4 bilar då, men som det har sett ut så himla mycket de senaste 20 åren var bara Dixon av någon som var stark, liksom. Och Andretti-stallet var också väldigt vassa då. Så det allt som allt tror jag beror på just att mindre kaos under loppen. Det är min analys av just konkurrenten IndyCar i år.
Vilka skulle man betrakta som best of the rest då? För ser man rent positionsmässigt i mästerskapet så har vi då Pato O'Ward på en fjärde plats i sammandraget. Mm. Vilket placerar ju då, kan man säga, McLaren då på den platsen. Men tar vi som Ray Letterman Lanningen då med, där har vi ju Graham Rahal på sjätte plats i sammandraget och Takuma Sato på sjunde då. Väldigt hög högsta nivå, eller hur?
Sato vann ju Indy 500. De har inte jämnheten, men de har också under 2019 visat att de kan dominera på roadcourses också. Sato var ju med och slog som segrarna på Gateway till exempel, så de kan korta ovaler. Just det här att Sato gör lite konstiga saker emellanåt. Och Rahal, han är också ojämn men kan blixtra till ibland. Så ifall det stallet kan vara jämnare så kan de nog utmana Penske och Ganassi oftare. Om vi säger just McLaren då, med Pato O'Ward, de hade inget lopp i år. Så de kan säkert bli det här femte stallet som vinner lopp under 2021, särskilt då med Felix och O'Ward. Så de har ju också ett fantastiskt högsta nivå. De börjar hitta jämnheten också. De har ju inte vunnit ett lopp på 2 år nu sedan Hinchcliffe vann 2018 någon gång. Så det är också ett stall som är så nära och nosar på segrar hela tiden. Jag tror kanske att Sebastian Bourdais kan ha lite kvar i sig. Så att, vi får se om den här trenden håller i sig ifall Dixon och Newgarden fortsätter sin form under 2021. Då kan det bli svårt för resten av fältet att hänga med. Men jag med tanke på hur jämnt det var under de sista loppen i år, så jag är inte orolig för konkurrensen i IndyCar.
Vi är även denna vecka sponsrade av StefanJohansson.art, alltså Stefan Lillöves Johanssons designshop på nätet. Han är ju en lysande konstnär, och i hans webbshop så kan man alltså köpa hans designade produkter. Allt från fine art prints i begränsad upplaga, numrerad upplaga, till designade skatex, designade kepsar och designade munskydd. Och det är ju så här perfekt nu här när det börjar närma sig jul, får man nästan säga ändå. När Åhléns börjar pynta på stan liksom i sina butiker och julstjärnor kommer, då kan man ju åtminstone unna sig och börja tänka lite julklappar. Och det är ju så att du får väl, vi har ju en bra deal där med Stefan, där man använder rabattkoden Indypodden när man shoppar i hans webbstore. Vad får man då, Jakob?
Då får man hela 20% rabatt på hans produkter. Och de här Fine Arts prints som man har till exempel, de är tryckta på det exklusivt certifierat arkivpapper som åldersbeständigt och på så sätt håller sig i minst 100 år. Det är också signerade, numrerade och det förs databas av ägarna. Så det är väldigt exklusiva produkter han har.
Mm. Och dessutom där, både för ansiktsmaskerna och kepsarna, så är det så att köper du en keps så får du gärna göra det, eller en ansiktsmask, men du kan ha även paketpris där du kan liksom få kanonpris då, typ 4 ansiktsmasker till ett riktigt bra pris och så 3 kepsar till ett riktigt bra pris, och så lägger du till 20% rabatt på det, så det är ju mer eller mindre gratis att gå in och shoppa där.
Med det säger vi tack till Stefan Johansson och hans webbshop stefanjohansson.art.
Kan vi titta på rookiefältet då?
Mm, det ska vi absolut göra.
Vem tyckte ni stod ut där?
Ryan Weekay. Han kör med sånt självförtroende utan att göra några dumheter.
Just kombinationen att vara bevisligen snabb både i kvaltrim och under racen tycker jag har varit den största överraskningen för min del. Så att jag håller med där om det. Och då, han har ju varit ganska relativt ohotad då i att bli årets rookie. Men sen har vi haft fler rookies då. Vi har ju Pato O'Ward, Nej.
Jo, lite i och för sig. Det var en första fulla säsong.
Ja, man tänkte visst. Man betraktade ju honom faktiskt lite som en halvrookie inför säsongen. Det gjorde vi faktiskt.
Mm, men han körde ju för många lopp under 2019. Så han officiellt var han inte en rookie med hans första fulla säsong. Mm. Vilket var väl... Vi kanske ska prata... Inte prata om award under det här segmentet då. För det skulle ju lite orättvist.
Nej,
just
jag sa fel. Jag skulle ju sagt Alex Palou egentligen.
Ja. Jo, men Palou var ju... inte spektakulär alla gånger, men drog ett ganska tungt lass hos Stalecoin som hade en sådär säsong. Och för att vara en rookie så han körde ju till sig en plats inför nästa år. Mm. Utan det är ju inte så att han har köpt sig en plats hos Ganassi, utan körde till sig en plats när de behövde fylla utrymmet de hade där.
Men Palou, han visade ju verkligen... Alltså, topparna var, fanns verkligen där, och det är ju det ännu mer imponerande tycker jag, med tanke på att han inte hade någon erfarenhet alls från amerikansk racing innan detta, och ingen erfarenhet från banorna heller liksom.
Gjorde några snygga omkörningar, var med och slogs lite i toppen på, i St. Pete till exempel, så vi har bara sett toppen av hans isberg när det gäller hans potential, och Ganassi kan nog unlock något genom ännu mer.
Det låter på er som att han verkligen har kört till sig den här möjligheten hos Ganassi.
Mm. Jo, men det skulle jag jättegärna vilja påstå. Jämfört med andra rookies för de åren som snurrat, kraschat, men kanske varit explosiv då och då. Både Palou och VK har ju inte haft några av de här dopparna. VK hade en precis i början av året, men sen dess har bägge gått från styrka till styrka.
Sen så håller vi Oliver Askew också, och det måste ju bara liksom påpekas det att han missade ju, hur många race var det han missade? Var det två?
Mm. Två race, det är lite liksom. Elefanten i rummet att prata om Askew när det gäller årets rookie, så ta honom sist. Eftersom man kan ju nästan dela upp årets rookie-säsong i två.
Mm.
Innan Indy 500 och efter Indy 500.
Mm.
Så innan Indy 500, då låg Askew i ledning i rookie-sammandraget alltså, men en poäng för Palou. Så alltså helt jämt de två emellan, och visst, ja, Askew tog ju en podium i Iowa då. Medan WK var ganska långt distanserad av dem. 20 poäng efter. Och sen så kom WK in i en riktig fin svit där som höll säsongen ut i stort sett.
Mm.
Så jättetråkigt vad som hände Askew alltså.
Hade vi några fler rookies på mer än de här 3,5 om man räknar med... Pato Awards första race får det betraktas som en så här halv rookie då.
Ja, vi hade Dalton Kellett.
Ja.
Vi går vidare.
Så mycket ja, hade vi att säga om Dalton Kellett.
Ge oss din tagning på Dalton Kellett.
Ja, han är där för att han kan hjälpa ett stall med pengar. Det är faktiskt verkligheten.
Han tillför inte mycket alltså.
Nej, liksom hans... Genomsnittliga kvalposition var 23,6. Genomsnittliga snittliga liksom kommer mål på 23:e plats. Mm. Så
kommer vi se honom tillbaka nästa år då?
Med Foyt-stallet så är det svårt att säga. Nu har de anställt Sebastian Bourdais som jag inte tror bidrar med jättemycket pengar. Så de vill nog ha någon komma med starka sponsorer, men då har de ju också Charlie Kimball som är en också en habil förare, snäppet vassare än Kellett, och gjorde några fina resultat. Han körde bra i Texas, slutade med en snurren där på sista varvet i och för sig. Och en 8:e plats i St. Pete, så jag tror om Foyt bara kör två bilar nästa år så tror jag att Kimball har bäst chanser på den andra.
Vi har ju haft lite omröstningar nu under veckan.
Mm. Vi ska ju ha Indupodden Awards.
Ska vi ha en liten vignett till det kanske?
Ja, okay.
Ja, för här har ju faktiskt våra lyssnare, kära lyssnare, fått tycka till lite. Mm. Så tänkte jag, vi drar väl igenom en kategori åt gången och så får vi se om vi håller med eller om vi vill slänga in på brasklappar. För det som var ju som var kul också, det var ju att det var ju flera lyssnare som liksom kompletterade med lite med potentiella kandidater i olika klasser. Så jag tyckte att vissa var ju alldeles lysande som man själv hade glömt av eller missat här. Vilket det var jättekul tycker jag. Men ska vi börja du, Jakob, med första kategorin?
Första kategorin lyder årets omkörning. Och de nominerade är Felix Rosenqvist mot Pat O'Ward på Road America, det andra av de två loppen. Sen har vi Joseph Newgarden mot Alex Palou och Colton Herta i St. Petersburg. Vi har Colton Herta på Rhinus VK på det första av Harvest Grand Prix. Och sen har vi Takuma Sato mot Pat O'Ward på det första av de två Gateway-loppen. Vilken är er favorit?
Ja, det får nog bli Felix på Pato. Det tycker jag var en av säsongens höjdpunkter överhuvudtaget. Så att jag är väldigt partisk där, det får jag lov.
Okej, jag tänkte precis fråga om du var partisk eller inte.
Jag får säga att jag är, alla fyra var vassa, men alltså, jag brinner ju väldigt lite extra för Hurtas omkörning på VK på Harvest Grand Prix, där han liksom går på utsidan och så gör han en sån switch in och tar insidan. Den är något i hästväg, så den ska jag spela upp inne i huvudet flera gånger liksom, när jag sitter glasklart. Så det är nog min favorit ändå, får jag säga.
När du sitter vid familjemiddagen så bara plötsligt så zoomar du ut. Ronny försvinner. Pappa, ska du inte ha en potatis till? Nej.
Jag har zonat ut till den tre gånger under vår podd här nu, bara så att ni vet.
Ja, men jag förstår dig. Det var ju väldigt läcker alltså. Och Herta körde ju fantastiskt bra under den helgen. Men det var ju faktiskt ganska tidigt under loppet. Det var väl under första eller andra stinten där. Så det var inte riktigt en seger på spel riktigt.
Nej,
ännu.
Nej, det var det inte.
Jag kan nämna lite bara Sato mot Ward. Det var väldigt svårt att köra om på Gateway. Och det här var precis efter att Ward kom ut i depån, om jag vill minnas rätt. Och Sato svepte om då Ward på utsidan. Nöden är på att de inte körde ihop. Och just det att det var så här, hjälp, Takuma Sato är i farten. Sån situation. Så att vi bortser från den. Så det måste ju då handla då mellan Herta mot VK, eller Newgarden, eller Felix då. Och om vi tittar på Newgarden då, det han gjorde i St. Pete när han tog ledningen där. För han körde ändå om två stycken för den omstarten. Och det handlar om raceledningen. Och det handlar om hela själva mästerskapet. Så hade inte han mest på spel där?
Ja, och Joseph Newgarden har ju liksom, jag haft hög aktning för innan. Men han växte ännu mer faktiskt i samband med den omkörningen. För han och Scott Dixon har ju den egenskapen att kunna sticka in nosen på det precis rätt till ställen liksom, och inte liksom kompromissa sitt race då. Det är ju någonting de är väldigt vassa på. Det här var ju ett typexempel på just det. Så att ja, jag är beredd att hålla med där.
Men får jag lov att utse en vinnare ändå?
Absolut.
Vinnaren är trumvirvel. Nej, men det måste ju vara Felix mot Pato.
Det är så.
Det måste det vara.
Ja. Det är väl också den som fick mest röster från våra lyssnare.
Det var en klar favorit på våra sociala medier när vi körde lite omröstningar. Också det är det min favorit, eftersom det tog ett antal kurvor för den omkörningen att bli klar. Mm. Det var så fantastiskt spektakulär när Felix kommer på utsidan på långa rakan, gör den här switchen, lägger lakritsremmar och sen kör de jämsides två kurvor till. Så det var sån här utdragen omkörning som var så fantastiskt spektakulär på näst sista varvet också. Så väldigt mycket på spel, och det var AIN:s första IndyCar-seger. Så årets omkörning alltså, Felix på Pato Award. Och kanske lite partiska som svenskar, men vi har ändå lite vetenskaplig utläggning kring det här. Så att absolut, vi får skicka ett sms
till Felix. Det där betyder ungefär att vi är partiska, men vi förstår bättre än de som inte håller med oss.
Ja, precis. Så. Vi får ta sms av Felix och gratta för det i alla fall.
Yes.
Ja, men då kan jag ta nästa då. Ska vi ta årets dundertabbe?
Mm.
Badum-bom-bom. Då har vi nummer ett är Rhinus VK i Texas, James Hinchcliffe i St. Pete. Då kan man säga det första då, Rhinus VK i Texas då, det var ju alltså han. Det kan du dra bakgrunden där lite, Jakob.
Snurra under första halvtimmen i kvalet inför hans första IndyCar-lopp, och sen snurrade första halvtimmen i racet sitt första IndyCar-lopp. Så det var inte en bra inledning på säsongen alltså.
Nej, precis. Och så James Hinchcliffe i St. Pete, det var det alltså att han snurrade ju då under gul flagg och sen bestämde sig för att han ska ut på banan så fort som möjligt igen och till vilket pris som helst, vilket gör att han då kör in i halvteamkamraten Jack Harvey då, och förstör ju hans race genom att köra sönder hans vinge eller vad det nu var. Vilket det var ju inte, kan man väl kvalificera som en dundertabbe kanske. Från en, dessutom från en bra position på banan också, kan man säga. Nummer tre är Will Power på kvalet till Mid-Ohio race nummer två.
Kör av på utvarvet och fastnar i samfalan.
Och nummer fyra då, det är Takuma Sato på kvalet till Texas. En kurva tror han han med och avverka innan han satte
ner. Missade loppet.
Inte ens det kanske. Kanske var första kurvan till och med.
Ja, det var ju kurva ett där. Först, liksom hela den här uppbyggnaden som det var i våras. Säsongsinledningen uppskjuten 3 månader. Och sen, liksom, enda kravet det var på alla, det var ju bara att kvala in, starta loppet. Och sen kraschade han och missade loppet. Nej.
Ja, inte jättekul. Och då kan vi säga som så här då, att hade ni någon favorit här?
Ja, jag vet att jag vill inte... Jag vill inte ge det här till VK, för det var ju ändå också hans första lopp i IndyCar.
Mm.
Så, och han studsade tillbaka på så bra sätt, så att nej, det var en grov tabbe liksom hela den dagen där. Men nej, jag vill inte ge det till VK som rookie, så han fick det ur sig i alla fall. Power också, hans situation, det regnade ju. Först ut. Han hade vunnit dagen innan, så det kanske också ursäktar hans beteende just där. Så det står ju då mellan Sato eller Hinchcliffe i St. Pete. Men när jag gjorde den här omröstningen på Facebook så fick vi lite kommentarer också. Vi fick också en femte nominering i den här kategorin. När Ryan Hunter-Reay kraschade ut ur depån 2 dagar i rad i Iowa.
Ja, vem har kunnat glömma det. Vilken mardröm.
Ja, också sådär.
Av en sån rutinerad förare.
Ja.
Och vi får ju tacka Thomas Christiansen för den extra nomineringen där. För den var ju... Det var så när jag läste den så tänkte jag... Ja, det är klart att det är den. Tänker jag ju då.
Mm.
Så jag får ju säga att den är ju nog min ändå. Toppar ju min lista faktiskt. Om jag skulle få rösta. Han fick också en hel del likes i kommentarsfältet också. Just det, precis, han gör samma misstag 2 gånger i rad där.
Det är helt otroligt. Så till slut nu när vi har gått igenom det, så jag tror det måste ligga mellan Hinch och Hunter-Reay då. Vill någon av er utse en vinnare?
Ja, jag väljer nog nästan Hunter-Reay. Om man får ta den där dubbeln 2 dagar i rad, så är det nog mitt val.
Ja, vi sätter näven i bordet. Tack Thomas, din nominering blir årets dundertabbe alltså. Ryan Hunter-Reay i Iowa. Han är den som har vunnit flest gånger i Iowa. 3 gånger har han vunnit där.
Det är lite sånt som gör det så märkligt med tanke på hur erfaren han är att göra den typen av missar.
Ska vi raskt gå vidare till nästa kategori här?
Årets frisyr.
Det är en väldigt angelägen kategori, eller?
Den hade vi inte online, va? Den körde vi lite under raden.
Ja, de nominerade är då Oliver Askew på det första Indianapolis road course-loppen. Han ser ut som Offspring-sångaren typ 2002. Och andra nominerade är Oliver Askew efter att han har snaggat sig. Sen har vi Linus Lundqvist, snaggad, och Ronnie Larsson Miles. Efter att han snaggar sig också.
Okay. Jag har varit snaggad hela säsongen. Får inte jag något tröstpris?
Vi kan väl åtminstone säga så att årets frisyr i IndyCar, när det gäller amerikansk open wheel racing i alla fall, det måste ju vara den snaggade looken.
Ja, det vore väl konstigt annars kanske.
Jag gick från vanlig flintskalle till så här moderiktig på ett svep. Alltså.
Ja, du är supertrendig, Greg. Det är jättebra.
Nej, det är coolt.
Man kan säga så att du satte trenden först då.
Jag måste ha gjort det, va? Mm. Sen har alla andra så här 20-åringar
inte på den effekten.
Inte helt sannolikt.
Ska vi raskt gå vidare till nästa kategori?
Ja, det kan kanske.
Årets uppkörning. Den är ju rolig, för det är ju nästan IndyCar. Det här kan man nästan inte ha så i Formel 1 till exempel på samma sätt. Det är väl MotoGP och IndyCar som man kan ha de kategorierna i, tycker jag. Och det är fantastiskt kul. Men då hade vi då, alternativ nummer ett var Simon Paginot i Iowa Race 1, där han går alltså från sista plats till vinst.
Mm.
Nummer två är Marcus Ericsson på Mid-Ohio Race 2, från 15 till 5. Sen har vi Felix Rosenqvist på Road America i Race 2, där han är från, där går från 8 då till vinst, men via en kollision i starten. Och så har vi då nummer fyra, det är Joseph Newgarden i St. Pete, han går från 9 till vinst, vilket var precis det som krävdes för att han skulle ha en chans på att vinna mästerskapet i år då. Den är svår den här, tycker jag.
Marcus prestationen med Ohio, den gick ju ganska mycket under radarn. Den syntes ju inte på tv. Och det är lite signum för Marcus i IndyCar. Under förra året också, han klättrade ofta upp, särskilt i depåcyklarna. Men det var ju något tråkigt som hände som hämmade hans resultat. Men den här gången i Mid-Ohio så fick han ju behålla sin, det resultatet som han var värd också. Och det här var utan gul flagg under större delen av loppet. Det var bara startkraschen där som var en gul flagg, där han tjänade 3 positioner. Men det var fortfarande 7 platser som han körde om på banan. Så den var riktigt vass alltså. På en bana som är väldigt svår att köra om. Svårast av de här 4 banorna ändå, tror jag. Felix Road America har vi avhandlat lite grann. Men kom ihåg, han startade ganska långt ner. Och den här kollisionen i starten var ju efter att Power och Ray Hall var det väl som stötte ihop lite grann. Ray Hall stötte av banan. Och sen via Felix bil in i barriären. Felix bil blev ju inte skadad, men det var väldigt nära ögat där. Och så Newgarden St. Pete har vi också nämnt i farten. Startade 9, gjorde den här fantastiska omkörningen på Palou och Herta.
Spontant så säger man så här, okej, men man kan ju inte göra en större uppkörning än gå från sista plats till första, vilket Simon Paginot gjorde då i Iowa race 1 då. Men där var det ju samtidigt lite gul flagg och sånt där som gjorde ju att det vände då och att han kunde gå till vinst där. Så att rent ur ett pure race pace uppkörning så kanske ändå inte han är den som ska vinna detta.
På samma spår alltså. Men det är ändå, man måste ju räkna positionen nästan. Och han hade ju fart. Och man ska komma ihåg att han ledde de sista 78 varven. Så han gjorde den här uppkörningen på bara lite mer än halva loppet också. Det var bara en gul flagg han drog nytta av. Det var ju bra strategi och bra race pace som skänkte Paginot den här lyckan. Så jag är nog team Paginot i den här frågan.
Men ska vi göra som så då att vi kanske, för det var ju en ganska klar favorit i vår omröstning på sociala medier, och det var ju faktiskt Felix uppkörning då från 8 till vinst då i Road America Race 2 där. Så att en applåd för det.
Ja, det börjar visa sig att Felix lopp där kanske kan vara årets raceprestation i alla fall. Vi har inte någon sån kategori när vi ska gå igenom det här, men man ska ju komma ihåg också att han hade ju flera dåliga depåstopp i det loppet. Och han tappade ju 2-3 sekunder på Ward varje stopp där. Så det börjar... ja, vi får skriva flera sms till Felix då.
Ja.
Bara för det så ska vi avhandla också lite årets krasch. Så vi ska inte prata allvarligast olycka här. Utan den krasch under året som hade störst konsekvenser för mästerskapet, eller kanske för den här förarens framtid då. Och då kommer vi osökt in på Felix äventyr i Texas. Vi ska också komma in lite på Alexander Rossi på Indy 500. Vi ska snacka om startkraschen i Mid-Ohio där Felix också var inblandad, och sen Powers fadäs i finalen i St. Pete. Vi ska väl bara snacka om det här lite grann. 4 krascher som med facit i hand kan betyda ganska mycket för de här förarna?
Vi får väl ta det lite, vi får ta kontext kanske kring varje situation, så vi tar en i taget då. Men om vi tar Felix i Texas så kan man ju säga att han gick ifrån en första säsong, en succéartad debutsäsong förra året då. Det är egentligen det enda som saknades var ju då en vinst för Felix. Och en önskan om att han kanske skulle rycka upp sig eller hitta rätt sweet spot på ovaler. Och vilket han gjorde med den äran i Texas, för han var ju med i mixen om att vinna där. Han låg ju väl, han hade blivit garanterat tvåa om inte han till och med hade vunnit hela racet, om han då inte hade kraschat.
Mm. Vilken besvikelse det var alltså. Jag kan fortfarande frammana den känslan när man satt där efter all uppdämd förväntan på det här racet, och det såg ju så himla bra ut. Så att det är väl den erfarenheten är väl lite med i min utlottning av priset till årets besvikelse. Mm.
Och så han hittade ju aldrig den där sweet spoten på ovalen efter det heller. Så var väldigt tråkigt för Felix där i Texas.
Det kan ju, en sån här inledning hade ju kunnat definiera en stor del av säsongen, så att det hade han fått resultatet där med sig, så vet man inte liksom vad som hade kunnat hända. Exakt. Och inte vad som hade hänt med Ganassi och i förlängningen heller, utan kanske de hade fått tummen ur ännu tidigare för att försöka liksom signa honom för 2021, så man vet ju inte, va, allting har ju en mening, men det hade ju, som du säger, det är väldigt intressant att leka med den tanken, med vad hade hänt om man inte hade kraschat där. Så definitivt. Sen nummer två, där har vi ju alltså Alexander Rossi på Indy 500, där hans kräftgång under första halvan av säsongen bara fortsatte där. Hur var ta oss tillbaka, Jakob, till vad som hände där på Indy 500?
Han var ju med i toppstriden, råkade ut för en bestraffning i depån för en unsafe release. Fick då starta sist i omstarten vid den gulflaggen. Och det var ju ökänt svårt att köra om på årets Indy 500. Och Rossi försökte ta in allt det han förlorade och satte den i muren ute i kurva 2. Ja, definierar definitivt hans första halvår. Fruktansvärt då. Jag tror han låg på 18:e plats i mästerskapet efter det här. Eller så.
Det hade ju kunnat bli Rossis andra seger i Indy 500 om han hade fått fullfölja loppet där och inte fått den här unsafe release-bestraffningen.
Ja, för det var ju han som fightades mest med Scott Dixon innan det här. Det var inte Sato. Sato var en bit bak i fältet, kom ihåg. Så Rossi verkade ju ha starkast bil under den fasen under loppet. Men som bekant, ingen kör bäst när denne är arg. Och det var det som Rossi gick bet på.
Sen har vi då som nummer tre har vi startkraschen på Mid-Ohio Race 2. Och som du sa, där var ju Felix inblandad också. Mm. Han hade ett finger med i spelet överallt, Felix.
Ja, men han orsakar inte det här på något sätt och vis.
Nej, jag vet. Utan
vi borde väl snacka om Herta och Santino Ferrucci i det här fallet, som då stod i första led. Gergej, du som är stort Ferrucci-fan.
Verkligen. Nej, men jag uppskattar honom ibland.
Uppskattar du honom i den här situationen?
Nej, inte mycket. Det är väl där man kanske, det är sådana situationer man uppskattar honom som minst. Men sådär, nu när jag har fått in mig på ämnet, han tycker han har haft en ganska blek säsong för Ferrucci. Han har mest utmärkt sig negativt vid vissa tillfällen, men inga sådana direkta höjdpunkter som man kommer ihåg.
Han har ju fått göra, han har haft några höjdpunkter i prestationsmässigt där han har varit med och visat farten, men skillnaden tror jag är att förra säsongen så var allting han gjorde i positiv väg uppmärksammades ju liksom. Plus att han fick ju med sig resultaten lite mer då förra säsongen. Och som rookie då så blev det ju, det blev ju jättestort liksom, och han gjorde bra ifrån sig. I år har han ju blandat och givit både och visat väldigt bra fart under tiden, men det krävs liksom mer av en andra säsong, så att det blir inte lika många ögonbryn som höjdes i år när han gjorde bra ifrån sig.
Nej, precis. Och det han gjorde i det här fallet då, i Mid-Ohio, det var ju att försöka vinna loppet i första kurvan. I och för sig så var ju Herta väldigt aggressiv och stal spåret för honom. Ferrucci var väl inte riktigt jämsides, men hade ett hjul uppe på Hörtas utsida. Men sen träffade han gräset. Gräset var blött. Kanade av in i Felix Rosenqvist och Alex Palou.
Och vilket ramar in då helt och hållet Felix Rosenqvist säsong.
Det är med på en och samma gång.
Oj.
Sorry. Nej. Ja.
Vad tappar du?
Nej, det var en dammsugare som välte.
Oj.
Livet, vardagen knackade på.
Men vi går vidare. Är vi färdiga där? Ska vi gå vidare till Willpower i Sankt Peter?
Vi inte snacka mer om Ferrucci där, tycker jag.
Nej, jag tycker det räcker faktiskt. Han har fått tillräckligt med utrymme i den här podden. Eller säger du Gergay?
Nej, vi kommer återkomma till Ferrucci många gånger. Han har en lång karriär framför sig.
Mm. Och sen till slut Willpower i Sankt Peter. Prata om det här för några veckor sedan. Jag undrade om det här växellådsbekymret han hade i början av loppet verkligen var på riktigt eller om bara överkörde och bromsade på sig några gånger. I alla fall så kraschade han på riktigt i en ganska klumpig manöver tidigt i loppet. Jag tror inte att vi har sett alla konsekvenser av den här kraschen än. Jag tror att Will Power kan sitta löst efter 2021.
Menar du det?
Ja, jag har googlat om tusan och försökt hitta lite kontraktsuppgifter om Will Power, men som alltid i IndyCar, det är väl ingen prata om, som alltid i motorsport. Men nu har de tagit in Scott McLaughlin, så de har ju en ny förare från Down Under. McLaughlin är ju nyzeeländare förstås, men i alla fall ni förstår vad jag menar. Alltså...
Det är så svårt att föreställa sig att Will Power skulle vara sitta löst.
Han är 40. Han gör såna här misstag tämligen ofta. Och resultaten... Han måste kämpa mycket hårdare för att komma med resultaten också. I alla fall i år. Han tog ju 2 segrar, men däremellan, det var inte många höjdpunkter. Utan det var såna här incidenter som i Mid-Ohio också på kvalet... Liksom dagen efter han har äntligen vunnit ett lopp så fastnar han i ledan liksom i kurva 2. Så av Penskes 3 bilar under 2020 så skulle jag ge Power lägst betygen då.
Kan vi enas av om en vinnare / förlorare här?
Den mest omtalade får vi nästan lov att gå på. Så det är väl Felix som tar hem den här kategorin också. Tyvärr.
Ja, utan att någon skugga faller över Felix. Nej. Där, för det var massa grejer som hände där just i den situationen som gjorde att det gick som det gick.
Och vi är inte alls partiska. Vi är väldigt neutrala i de här
alltid.
Omröstningarna, ja, eller hur?
Alltid.
Vi är väldigt neutrala inför speciellt Felix och Marcus.
Men det var en olycka som hade stora konsekvenser, får vi lov att med facit i hand så får vi dra den slutsatsen.
Jag tänkte bara innan vi går vidare här, för vi har ju 3 kategorier till att prata om här innan vi stänger butiken för säsongen 2020 definitivt. Det är ju faktiskt att vi har ju ett litet nytt samarbete här i Indypodden. Det är ju som så att även om säsongen Indycar-säsongen, eller trodde ni att Indycar-säsongen 2020 var över? Nej, det är den inte. Den fortsätter nämligen virtuellt. Och det är ju så att om 2 veckor, eller redan den här veckan, så börjar faktiskt förberedelserna inför den virtuella versionen av Indy 500, det som kallas för Open Wheels 500. Och där har vi svensk representation här nu i form av ett team som heter Three Crowns Racing, vilket är Sveriges enda renodlade IndyCar-team, virtuella IndyCar-team. Och vi blev kontaktade av dem här för ett par veckor sedan och frågade om vi inte kunde hitta på någonting tillsammans. Så det har ju resulterat i här nu att det kommer alltså finnas en team, eller indypodden.se entry på Indy 500.
Woho!
Yay!
Otroligt läcker bil också.
Verkligen, med stor Indiepodden-logga. Mm.
Och vi har faktiskt, vi tyckte att det var så intressant så att vi har, fick ju faktiskt, tog en pratstund. De kommer ju ha då, det är ju ett team med ett antal förare, ett ganska stort team som kör virtuellt där. Och så två av dem kommer vara med nu i Open Wheels 500 och kvala till detta då. Och det är Oliver Silva och Jesper Örman. Så vi fick faktiskt en pratstund med dem, för det här tyckte vi var spännande. Så jag tycker vi lyssnar väl på det nu.
Det gör vi.
Välkommen till Indiepodden, Oliver Silva och Jesper Öhman.
Ja, tack Ronny.
Tack.
Vi ska ju prata Open Wheels 500, som är typ den officiella virtuella versionen av Indy 500. Men först berätta om Three Crowns Racing.
Ja, Three Crowns Racing är som du sa den enda och den bästa IndyCar-laget som är full svensk. Och vi började typ i våras med Jesper och Hugo som körde med oss på början och förut. Men sen kom också några andra, Thomas, Connie, Vilda och Alexander. Och det är vi som kör regelbundet IndyCar-serier på iRacing.
Är det både ovaler och roadcourses som ni kör då?
Vi kör båda. Det finns ett få officiella serier. Indy Oval som kör fixed setup och Indy Road som kör open setup. Och de kör 6 veckor på road och 6 veckor på ovalbanor.
Men vi tar och presentera er två då, som Oliver. Du och jag har ju varit lite i kontakt genom åren och så. Jag vet att du har kört väldigt mycket oval racing just, men det har varit mycket IndyCar för din del. Men om vi börjar med dig Jesper. Kan du berätta lite om din bakgrund?
Jag är från Stockholm. Jesper, 33 år. Jag körde mycket simracing förut på R-Factor för kanske 12-13 år sedan. Sådär. Det var ju superkul. Men sen rann det lite ut i sanden. Och sen så har jag liksom varit lite bortkopplad. Sådär. Och sen så blev det ju klart att Felix och Marcus skulle köra IndyCar. Och då tänkte jag, då började jag titta på det. Och sen så liksom tänkte jag, wow, det här är häftigt. Sen så började jag följa liksom andra då som körde virtuellt, och då tänkte jag, nej, nu måste jag komma igång igen. Och sen dess är jag hooked, och själva eventet Indy 500 har liksom växt från nästan ingenting okänt för mig till att ha blivit jättestort, och jag älskar verkligen hela den här Indy-grejen och allt det här. Det är underbart, och att få tävla då i sånt här, det är superkul verkligen, tycker jag.
Vi ska ju prata Open Wheels 500 idag, men Oliver, berätta om din bakgrund, för du är väl ännu inte initiativtagarna till just Three Crowns Racing.
Jag körde lite go-kart när jag var ungre, och sen körde jag också lite simracing på början med spelet. Då sen jag hade en paus, men det också kom tillbaka till simracing typ för 3 år sedan. Men jag gillade från alltid oval racing och open wheels, och efter testade några saker på sim racing, jag satsade med IndyCar bilar som hade båda och kunde fokusera på den och bli bättre. Och det var precis för ett år sedan på första versionen av Open Wheels 500 eller 500 när jag började fokusera på den på riktigt, och sen skapade laget med Hugo och Jesper.
Och vi tar på tal om det här, det är ju därför ni är här idag nu, för att ni två kommer representera Three Crowns Racing i det här som kallas för Open Wheels 500. Kan ni berätta om det eventet?
Det är ett event skapat av en amerikan, en kille som heter Tanner Watkins, som själv är en superduktig förare, och han har liksom någon slags dröm om att alla vi som inte kan uppnå den här Indy 500-drömmen ska få komma så nära man bara kan i den virtuella världen. Så att det är han, hela det här eventet är liksom som en kopia av det verkliga Indy 500. Ner i minsta detalj nästan. Det är nästan löjligt hur likt det är. Det här är ett event som pågår i 2 veckor som då inleddes igår med open practice helt enkelt. Och så rullar det på nu i den här veckan och på fredag är det då Fast Friday och på lördag är det Pole Day och på söndag är det Bump Day. Och om 2 veckor då så är det race. Och ja, det är otroligt detaljerat och det är verkligen häftigt.
Och det är rätt många entries i år. Det är över 100 bilar som kommer ställa upp, va?
Ja, det är en enorm konkurrens kan man säga. Det är alla de bästa på hela, ja, man kan kalla det hela världen. Alla de bästa ställer upp. För att det har blivit otroligt prestigefyllt i och med att det är så verklighetstroget.
Hur har era förberedelser sett ut här nu? För det är ju så open setup då, så ni kommer ju få jobba med inställningar på bilen, eller hur?
Mm, det har varit många timmar. Hur mycket har vi tränat, Oliver? Vad tror du?
Du har tränat kanske 5 gånger mer än mig, men det är säkert mer än 1000 varv.
Ja, jag har i alla fall personligen kört över 1000 kvalvarv för att simulera då och hitta inställningar på bilen och så vidare.
Ja, jag kan ju bara bevittna det att jag kör ju också lite iRacing och jag och Oliver är ju kompisar där. Så när, varenda gång jag går in så ser jag alltid, att jag har inte så många kompisar då, men så ser jag alltid liksom, det är en person online liksom, eller två och så här, och det är alltid Oliver som är online, så jag förstår att ni jobbar stenhårt på detta nu.
Ja, vi har ju satt upp ett mål när vi skapade teamet så här, några veckor senare så satte vi upp ett mål, vad vill vi göra med våra team, och vi satte upp olika mål, till exempel att vi skulle växa med några personer eller några förare då, och vi har ju hittat jättefina tjejer och killar till vårt lag. Och sen så satte vi också upp ett mål att vi skulle kvala in då till den här tävlingen som sker. Ja, tanken nu är att det ska ske i november varje år. Och vi har verkligen jobbat hårt för att komma in, för att det vore så kul att få köra. Det är också, det är inte bara att man ska ställa en bil, utan vi ska ju också de flesta som kommer in i det här eventet har någon form av sponsor och alla skaffar nya liveries, och tanken är att vi ska representera Indypodden.
Jag har ju hört detta.
Ja, så att det kommer komma en bil här alldeles snart som kommer se supersnygg ut, kan jag säga.
Det är ju så otroligt kul, för vi blev ju som alltså vi som också, och förklarar jag själv, vurmar för Indy 500, så när vi liksom, det började uppdagas för oss att herregud, vi ska få en Indypodden entry till ett Indy 500 liksom. Vi blir som barn på julafton, jag, Jakob och Gary. Så att det är vi, klart, vi är all in på detta, så det är otroligt roligt.
Det är ju vi har en egen, vad kan man kalla det för, livery designer som är Vilda Wallin. Superduktig och säljer till och med liveries till andra personer för att hon är så duktig. Så att ja, tjäna pengar på det helt enkelt. Så att vi har verkligen tur att vi har henne som målar åt oss våra olika bilar.
Men du kommer ju köra redan nu till helgen. Det kommer ju vara liksom livesändning och med kommentatorer på YouTube och så. Hur hittar man till det här eventet för våra lyssnare här nu? Och vad kan man läsa mer om er i Three Crowns Racing?
Det kommer, dels så har vi våra egna kanaler på Instagram som Oliver sköter. Sen har vi ju hemsidan heter Open Wheels 500, tror jag.
Open Wheels, bara Open Dutch.
Openwheels.com heter det, precis. Ja. Och det här kommer sändas på YouTube också, på openwheels.com. Och så finns det även en annan tv-service som heter Race Spot TV som också kommer sända, om jag förstått det rätt.
De kommer att sända sista timmarna på kvaldagar och racet. Men också på Twitch-kanal och Open Wheels. Det kommer att sändas alla practice-sessioner. Det är typ upp till 80 timmar som de kommer att sändas.
Då går man in på open-wheels.com för att liksom hitta till eventet. Ja. Och om vi tar Instagram då för att nå er kanske enklast, då är det så, vad är det för användarnamn ni har där?
Vi har 3 crowns underscore racing på Instagram och Twitter.
Så gå in och följ det nu och följ deras framfart här nu först i kvalet här i helgen och så. Vi kommer ju följa upp er framfart där på Indianapolis 500s virtuella bana då, både den här veckan och så nästa vecka och så förhoppningsvis även nästa vecka, för vi räknar ju kallt med att ni tar er till de sista 33 såklart. Ja. Det får vi hålla tummarna för.
Ja, det kommer bli väldigt svårt, men vi ska göra vårt bästa. Konkurrensen är mördande.
Ja, man brukar säga så här, lös det bara.
Ja, exakt.
Oliver Silva och Jesper Örman, lycka till till helgen och i racet om 2 veckor. Och tack för att ni gästade Indiepodden.
Tack så mycket.
Vi måste också dela den här skitsnygga bilden av deras bil med Indiepodden-logga på i våra sociala medier, 100%. Tycker jag.
Absolut.
Apropå det då. Ska vi snacka om årets snyggaste Indycar-bil, årets livery?
Ja, det är kul. Felix kanske? Nej?
Ja, det har kommit en del kommentarer om det på våra sociala medier. Ja. Men de som vi utgick ifrån i alla fall, de nominerade är Connor Daly's US Air Force P40 retro,
jättesnygg,
andra världskrig inspirerade nummer 20. Som han körde då på alla roadcourses. Sen så har jag också tagit mig friheten att ta med Tony Kanans 7-Eleven throwback från 2004. Som han körde i Texas.
Mm.
Marcus Erikssons Ganassi Husky Chocolate nummer 8. Måste vi ta med förstås.
Mm.
Och sen också Alex Palou. Hans bil tycker jag är riktigt läcker. Dale Coyne Racing Team Go. Bort en del kommentarer också på våra sociala medier om vi borde tagit med Felix bil, både den ordinarie NTT Data-bilen och den helsvarta Monster Energy. Den kom inte med för den var helsvart. Det var inte mycket en livery. Tycker jag. Mm. Men...
det var en logga bara.
Ja. Ja,
men jag tycker den är fräck. Den är fräck, men som du säger, den är
svart. Nej, alltså. Ja, det är lite tråkigt.
Nej, jag tänker Dale Earnhardt, men det är också en helt annan genre av motorsport.
Jag tänker från fotoperspektiv. Jag har fotat väldigt mycket racing genom åren. Och det är så sjukt tråkigt att fota svarta bilar mot svart asfalt som det ofta blir. Så att det är så otroligt mycket roligare med färgglada bilar. Som till exempel 7-Eleven Liveryn du tog med, för att du är en sån nostalgiker.
Mm.
Den Liveryn bara kicklar dig på alla rätt ställen, eller hur Jakob?
Jag har funderat på det här en hel del. Och det finns en logik i att utse årets livery ändå. Kanan 7-Eleven throwback, ja, det är ju en throwback till hans gladare dagar när han körde för Andretti och vann mästerskapet och så vidare. Så jag tycker inte att en throwback kan vara ballare än originalet. På samma sätt som en Chevrolet Camaro från 2020 kan ju inte vara coolare än Chevrolet Camaro från 1967.
Ja, kanske.
Då måste man tillämpa den här logiken på de andra också. Och Alex Palou's Team Go-bil. Lite mer obskyrt, men det är också en throwback faktiskt. För de som inte vet, Team Go var ju en partner som Palou snappade upp när han körde i Japan under 2019 i Superformula där. Team Go är ett legendariskt japanskt stall som har vunnit Le Mans 24 timmars bland annat. Och Palou's då, hans Indycar-bil är en throwback till deras McLaren F1 som vann japanska GT-mästerskapet på 90-talet.
Ah, vad coolt. Det hade jag ingen aning om.
Så även om det är en ny livery på en Indycar så är det en throwback. Ronny, känner du så starkt för den här bilen så att du ändå vill utse den årets snyggaste bil?
Alltså det är ju därför vi älskar dig Jakob, det är ju för att du kommer med den här typen av fakta som jag inte en aning om det du säger nu. Det låser ju upp en helt ny, liksom, helt ny värld, plötsligt börjar man tycka om den bilen också, för det var, ja, då blir det plötsligt en charm med den. Så.
Mm.
Jag var ju väldigt så här, jag tyckte ju det när jag var ju så när jag intervjuade Marcus inför säsongen, jag konstaterade det för honom att Husky Chocolate var den bilen, var den liksom snyggaste på griden. Jag tycker ju att den har varit en av de fräckaste just för att den har varit ganska unik och den har varit väldigt, väldigt lätt att känna igen den och sådär. Och potential att kunna bli en klassiker om vi fortsätter i flera år och Marcus framgångar fortsätter liksom och sådär. Men jag tänkte, det här är så svårt för jag vill välja den bilen som får mig att må bäst, känner jag. Och vilket man vill liksom, och jag mår alltid bra att se Conor Dalys Air Force livery, för den är ju, precis som Marcus, väldigt, alltså den är ju unik liksom. Så att jag skulle nog vilja säga Conor Dalys Air Force-bilen då.
Ja, det där är svårt alltså. Jag lutar lite åt Marcus håll där, faktiskt. Lite av samma skäl som du. Jag tycker den är rätt snygg och de gör något roligt med hela Huskys grafiska profil på den här bilen. För det tycker jag ibland saknas, är så här fantasin från sponsorernas grafiska designers, att inte bara liksom smälla på en färg som är sponsorns färg och skriva dit ett företagsnamn, utan även liksom leka med de grafiska detaljerna som ingår i företagets, i sponsorns profil. Och det tycker Husky gör väldigt snyggt på Marcus bil. Så jag skulle nog, som helhet, så skulle jag nog rösta på Marcus bil. Och det är inte enbart för att jag är partisk, jag tycker den är väldigt cool. Jag vill ge en liten bonuspoäng till en bil som inte är med på den här listan. Jag tycker den är, av någon anledning så har jag fastnat för den och gillar den väldigt mycket. Och det är Marco Andrettis US Concrete-bil. Jag tycker färgkombinationen är vitt, grått, rött och just den här sponsorn US Concrete. Liksom. Jag gillar den helheten på något sätt. Den är så helulle amerikansk på något sätt. Lite som Andretti-familjen.
Men jag kan ju säga det då, Gerge, att du är ju inte ensam att tycka om Marcus Husky Chocolate nummer 8 där. För att det är ju också den som fick mest röster i vår omröstning på nätet.
Det är så, okej. Okay. Ni har god smak, kära lyssnare.
Nej, jag är också beredd på att utse Marcus Erikssons nummer 8 Husky Chocolate som han körde hela året till årets snyggaste bil. I alla fall årets... Ja, men det får lov att bli det. Årets livery. Vi har inte varit överens rakt av, eller?
Inte om allt, va?
Ska vi gå på årets what the fuck?
Ja.
Den hade vi inte heller som omröstning på nätet, utan det är någonting vi själva helt enkelt får ta ställning till här.
De som vi bara på rak arm kan nämna då, det är väl James Davisons äventyr på Indy 500, den bromsoket som exploderade. Startkraschen på Gateway. Vad tusen var som hände där liksom. Sen Colton Herta och Ronnie Svikes krasch i Iowa. Herta som fick en riktig flygtur där. Och sedan Scott Dixons säsongsinledning. Vilken situation slog er mest med häpnad?
Alltså, kan vi inte ta lite detaljerna kring varje situation ändå här? För att jag känner att jag hade lite dålig, jag har lite dålig koll på, jag hade glömt James Davisons Indy 500 fadäs till exempel. Incident kanske man ska säga.
Det var någonting som hade sketit sig med bromsarna redan på uppvärmningsvarvet.
Ja, då började brinna, ja. Allt är brann. Ja, just det.
Så bromsen låg på. Liksom på en bana där man inte ens bara nuddar bronsen när man ska in i depån. Så den börjar glöda och helt plötsligt så exploderar den. Och bråtet träffar aeroscreenen och det brann och glödde nog alldeles oerhört. Och det här hade man ju aldrig sett någonsin tidigare, någonstans egentligen. Så det var verkligen så här, vad tusan hände där? Det var skönt att Davison inte träffades av den här bromsskivan som var... Jag vet inte hur varmt, säkert över 1000 grader varm. Så det var så här, oj då.
Ja, det var något av det mest spektakulära under säsongen alltså. Det var liksom en exit värdig Indy 500 på något sätt.
Just det. Startcrashen på Gateway i race 1 då?
Det var ju faktiskt Alex Palou som försökte kiva lite. Och sen så blev det en kedjereaktion när den här kylningen inte gick. Och sen så var det ju Askew och Zach Veach som brakade in i några bilar och så blev det en pile-up och Alexander Rossi var ju nog så sjukt förbannad därefteråt. Han blev intervjuad av Hinchcliffe i tv Och han bara skrattade och skakade på huvudet liksom. Så ja, det var också sådär, vad tusan hände där? Men det var inte någon dundertabbe om någon egentligen som orsakade den kraschen. Så ja. Mm.
Sen har vi hört av VK's crash på IOA. Då var det så, då fick väl hört en liten lufttur, va?
Han spottade så att det var grönflagg, men det var det inte.
Just det.
Det bromsades framför honom, hörde han inte reagera. Flög upp, var det bakom VK som han flög? In i barriären, lite bråte spreds över banan. Marcus Eriksson träffade ju lite grejer, studsade av bort från airscreenen och så. Ingen skadade sig som tur var, och det var väl kanske den mest spektakulära kraschen i år. Men som tur var så var det i ganska låg hastighet ändå.
Och så har vi då sista kategorin då, eller sista nominerade, och det var ju då Scott Dixons säsongsinledning, där han alltså går och vinner. Alltså det går mot naturens alla lagar, men Scott Dixon tog kommandot direkt i mästerskapet.
Tre raka.
Ja.
Och en ledarmarginal på typ 800 poäng efter åtta race. Jag har en sån magkänsla att vi kanske kommer vara, vi hör att vi tycker olika här nu i alla kategorier, men jag tror att vi kommer vara jätteöverens i den här kategorin.
Jag tror det, jag med.
Det är Scott Dixon som var mitt största what the fuck under året.
Japp. Så det var precis så jag kände liksom då. Man var skakad på huvudet och tyckte att hur fantastiskt bra är det inte Scott Dixon?
Jag måste nästan hålla med. Det är svårt att opponera sig mot det. Annars så tycker jag, för att återigen slänga in någonting från sidan den här omröstningen. Jag tycker de här depå- och strategimissarna som så ofta har förföljt Marcus och Felix. Mm. De har mellanåt under säsongens gång känts lite så här, men vad fan. Det har känts lite så här en extra what the fuck-kategori för min del. Men det känns som att det skedde en positiv utveckling på den fronten.
Mm. Mm.
Så att vi får verkligen hålla tummarna att det håller i sig. Och det var också väldigt kul att höra Marcus prata om hur det här har sett ut från hans perspektiv under säsongen.
Mm.
Årets race då? Det måste vi ju prata om.
Ja. Ja, det blir vår sista kategori här i Indiepodden Awards.
Och jag skulle inte bli förvånad ifall vi är överens där. Eller? Ja, det kanske vi inte alls.
Då kan du äran att börja då.
Ja, jag kan få äran att börja. Tack. Nej, men jag tycker ju Road America, andra racet, när Felix tar sin första seger. Det är väldigt, väldigt svårslaget. Det är ju liksom, nu när jag tänker tillbaka på den här säsongen, så är det ju ingenting som kommer ens i närheten faktiskt. Det är vad jag tar med mig från den här säsongen. Jag tyckte det var som race, så jag vet inte ens om jag kan liksom bedöma helheten med just den här sluttampen när man får följa Felix och han liksom jagar i kapp och till slut lyckas ta sig förbi fair and square. Väldigt snygg omkörning. Det var liksom hela paketet och äntligen en svensk seger i IndyCar. Det är årets race för min del i alla fall.
Jag tänker inte hålla med dig. Det är som alla andra år, Indy 500. Det här jobbiga våren, jobbiga maj utan någon aktivitet alls.
Mm.
Men ändå så blir det en fantastisk tävling där man var lite rädd för att Scott Dixon kommer ta hem det här också hur enkelt som helst. Han bara sveper om Andretti in i första kurvan och sen kontrollera första hälften av loppet. Och sen kommer Takuma, Holmin Sake, Sato. Och visar sin bästa sida och kör så otroligt snyggt. Och visar hur otroligt bra han är på ovaler numera. Alltså Sato är nu en tvåfaldig Indy 500-mästare. Om man hade sagt det när han körde i Formel 1 att han en dag skulle bli det. Då skulle ingen tro på en. Men nu är han där och han är ju en riktig legend. Han har ju vunnit fler Indy 500 än vad Scott Dixon har. Och på sätt att han gjorde det och med liksom allt emotionellt bagage man har släpat med sig under 2020 så gjorde ju Indy 500 till ännu mer speciellt i år. Trots allt, när det gick i augusti, ingen publik. Men ändå satt man där klistrad och hypernervös under hela loppet. Det kommer spoila 2021 års Indy Podden Awards, men då kommer jag också säga Indy 500. Men så får det bli.
Ronny då? Vad tar du med dig? Vilket är ditt race?
Ja, vad ska jag säga då? Nej, men vi får bli två mot en här, du och jag, Gerge, emot Jakob. Jag håller med dig. Road America Race 2.
Mobbing.
Ja, men precis. Road America Race 2, där Felix vinner där. Och det är ju objektivt på ett sätt, ja. Men sett till hur hela upplösningen blev där och hur kliniskt rent och klint de körde där om segern, Pato och Felix. Jag hade också situationen här hemma var ju att vi kollade på streamen på min laptop i köket faktiskt, upplösningen där. Jag höll på att massera min fru lite så här på axlarna bara för att hon hade varit lite stel och så här. Och hon upplevde som att jag bara klämde hårdare och hårdare och hårdare ju färre varv det var kvar liksom. Och så tog jag pauser ibland liksom, och så var jag tvungen att gömma mig i håret på henne. Liksom. Jag var så nervös och så kom mina döttrar och ställde sig bredvid. Liksom. Och det slutade med att vi stod och hoppade då. Och jag och döttrarna stod och hoppade och min fru hade väldigt ont i axlarna. Man får ändå säga det då kanske att det var den inramningen gjorde ändå att det racet gjorde nog störst impact på mig. Med det sagt får jag ändå säga att det
även på din fru.
Ja, precis. Det är fortfarande märken där.
Fortfarande blåmärken.
Ja, herregud. Sen Indy 500 är alltid Indy 500 så sett. Så. Men när den första svenska segern kommer liksom på så många år liksom, i IndyCar, då det är något man kommer bära med sig länge, tror jag.
Mm.
Så att jag röstar för Road America Race 2.
Kul, hörni.
Kan säga att den här säsongen har gjort stora intryck på oss. Så det är ingen säsong vi kommer att minnas resten av våra liv.
Ja, absolut. Det här jävla året kommer vi minnas resten av våra liv, tror jag.
På gott och ont, men med IndyCar-säsongen väldigt mycket på gott.
Mm.
Just för att det blev någonting. I alla fall.
Ja.
Ja, och det blev ju riktigt bra också.
Mm.
Nu, man ska väl så här, kanske akta sig för att jämföra säsonger mellan sinsemellan, men alltså det var ju ingen dålig säsong alls på något sätt. Det var ju otroligt bra underhållning hela vägen in i mål.
Ja, och det skiljer bara 16 poäng till slut mellan Dixon och Newgarden, och det är ju bara ett par placeringar hit och dit under hela året.
Ja. För det var annars en grej som jag var orolig för inledningsvis. Att visst, imponerad av Scott Dixon. Men och det hade ju varit rätt trist om han hade liksom sopat ihop det här i slutet av juli.
Mm. Som vi faktiskt trodde ett tag. Ja. Men nej, IndyCar bjuder alltid på mycket.
Ja.
Vi kan väl göra så att vi bara går igenom topp 12 i mästerskapet då. Scott Dixon, mästare 2020, hans sjätte mästerskap. Justus Newgarden då, 16 poäng efter. Trea kom Colton Herta. Fyra, Patricio Ward. Femma, Will Power. Sexa, Graham Rahal. Sen hade vi Takuma Sato, Simon Pagenaud, Alexander Rossi och Ryan Hunter-Reay avrundar topp 10. Elfte plats blev det för Felix Rosenqvist till slut. Marcus Ericsson, 12 i mästerskapet. Och sen Oliver Askew, efter missat två lopp, slutar så på 19:e plats.
Och Felix och Marcus respektive säsonger kommer vi återkomma till och prata väldigt mycket mer framöver.
Mm.
Men hörni, det är tisdag den 3 november på kvällen när vi spelar in Indiepodden avsnitt 50. Vad ska ni göra nu, grabbar?
Jag ska klippa podd.
Jakob då?
Sätta in några hot wings i ugnen och tänka mer på USA, antar jag.
Valvaka!
Ja, ja, det är klart. Jag kommer ha på det också samtidigt faktiskt. För
man måste ju valvaka lite.
Absolut. Det är spännande. Då kommer vi ha en ny president kanske om nästa gång.
Vi gillar ju att förutsäga saker och gissa. Ska vi köra en gissningsrunda?
Nej.
Ska vi inte det? Man kanske jinxar det om man gissar.
Jag tror att Roger Penske vinner blir USAs president.
Ypperligt alternativ faktiskt.
Ja. Han är den miljardären som förstår nog bäst hur man sköter
en racerbil.
Ja.
Men det var ju
en stor organisation.
Det var lite roligt för att på det, för det, min pappa Lasse, han var ju så här, han sa på skoj då såklart. Men alltså, när Marcus körde Formel 1, då sa han så här: fan, vi ska starta Formel 1-partiet. Ska vi ta oss in i riksdagen och driva en enda fråga? Det är att vi ska ha ett svenskt Formel 1-lopp. Han hade hela partiplanen utarbetad där på en servett. Det var kanske... Vi kanske ska ha ett Indycar-lopp i Sverige. Det hade varit något det.
Mm. Anderstorp, Indycar. Ja.
Försöka lansera Indycar-partiet och försöka ta oss in i svensk riksdag. Kommer gå över huvudet på 98% av så här Sveriges befolkning.
Ja, mycket smalare än så kan man väl inte bli.
Nej, jag tror inte det faktiskt.
Ja, men vi kan enas om det. Vi lägger vår röst på Roger Penske.
Det är bra det. Kommer också att flagga liksom, för redan under nästa vecka så kommer vi faktiskt ha en liten tävling på Facebook i samarbete med vår samarbetspartner TicoRacingShop.com. Så det får ni hålla ögonen ute efter också. Mer detaljer om det kan vi prata om i nästa vecka. Tack också till Automotor och Sport, vår andra samarbetspartner. Och tack såklart till alla er kära lyssnare för att ni är med oss varje vecka. Det uppskattar vi jättemycket. Ska vi stänga butiken?
Vi gör det.
Vi lägger 2020 till handlingarna.
Ja,
tänka sig.
Det kan vi göra. Och så, nej, men inte riktigt ändå, för vi kommer ju prata om 2020 med Felix och om Felix och Marcus 2020 här. De kommer inte så veckan också. Så. Men ja, officiellt säsongen i stort för hela säsongen kan vi säga att ja. Det tycker jag känns bra att sätta punkt där.
Mm.
Så ses vi om en vecka.
Ja, tack hörni.
Ha det bra.
Hej då.
Hej.
Hej då.
To the one know where my easy rider gone. To the one know where my easy rider gone. She's an easy rider, but she do ride hard so long.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.